Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Jag blev lite orolig för honom. Skojar du? Det var ju bonus för dem. Jag såg ju vad det handlade om. Klar över att betala för mig själv men inte för andra. Nej, jag är... Min ensamhet är som poesi. Och så tänkte jag, vad fan, Nemo kommer hit imorgon. Då måste jag ju vara skärpt.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah, det Nemo är en kändis,
den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah. Nu tror jag att vi är igång. Ja.
Tjena.
Tjena Uffe. Fan, man kommer in här och möts av en ganska låg energi, får man säga. Hur är läget?
Ja, för första, om du tittar ut så är det mulet, det är kallt, det regnar. Inte just idag, men ja, det har regnat i 2 dagar här. Man blir lite matt. Det är inte som man vill gå ut och sola sig direkt.
Nej, det är en prövningarnas årstid, va?
Ja, för fan, det här är hemskt alltså. Mm. Ända fram till maj så brukar det vara svårt, tycker jag, med mörket och vädret. Mm. Och många säger, ja men du kan väl åka ut någonstans. Men jag får ju kräkreflexer så fort jag närmar mig Arlanda. Därför att det är så krångligt, det är inställda flyg, det är köer, det är fel på logistik, det är det ena med andra. Så jag undviker det och parkerar en bil där ute, det går ju inte. Kommer man hem så har man ingen startkräm i bilarna ens. Så att...
Nej, du är verkligen en liten hemmaeremit, får man säga.
Ja, det kan man säga, och särskilt nu när jag har blivit av med körkortet. Nu sitter jag ju här, kommer ingenstans.
Men man kan ändå tänka så här, att är det någon som skulle kunna finna någon slags positivt i det, som att du älskar att vara hemma så mycket, så är det väl du?
Ja, det är det som är positivt. Ja. Jag ser ditt stora skratt. Det stämmer ju. Det stämmer. Jag älskar att vara hemma. Mm. Och vara själv. Mm. Vara ensam. Det gillar jag.
Men nu har du sällskap av mig här, och det älskar du också lite grann i alla fall, får hoppas.
Ja. Lagom av korvar.
Men du, jag minns ju ändå tillbaka med kärlek på när vi såg sist, får vi säga.
Ja, det var uppe på Ersta Park, va?
Ersta terrassen.
Mm.
Min podd fyllde 500 avsnitt och du och Peter Haber och lite andra gäster var på plats.
Jag blev lite smått förvånad och mycket förvånad när jag fick se Peter. Han mådde ju inte särskilt bra. Så jag begrep ingenting. Han berättade att han skulle göra sin sista Beck-film. Och då behövde han ju faktiskt hjälp att gå. Och gick med käpp, så att jag blev lite orolig för honom faktiskt.
Mm. Jag tänkte på det när du gästade Cyklopernas land här ganska nyligen. Och för jag följer ju det du gör. Jag konsumerar girigt alla dina sammanhang, får man säga.
Du har tid med det.
Tid har jag inte, men jag tycker om att lägga tiden på de människorna jag bryr mig om i livet, om man säger så. Mm. Och då sa också Kristoffer Garplin, när han presenterade dig, något i stil med att de flesta gästerna i din ålder är rätt skröpliga, kom in med käpp och...
Inget hår.
Och,
ja.
Då blev du nöjd, va?
Nej, det blev jag inte, för jag tycker det är tråkigt att se kollegor åldras mer än vad man egentligen skulle behöva. Och det beror ju på olika saker. En del tror att de ska träna sig till ungdomsidealen som de hade tidigare. Och det blir bara värre. Det kan ju ha sina fördelar att träna och vara igång. Men enligt min egen teori så ska man nog låta kroppen var i fred lite grann. Och det är väl kanske det som har gjort att jag håller med också.
Det är rätt kul, för att om du, ja, men om man skulle prata med alla de här experterna, då ser jag alla att alla träning är så viktigt, och det är det säkert. Men du sitter ju ändå här och är ju fräschare och piggare än de allra flesta i din ålder, så något slags någon slags poäng har du ju i vad du säger.
Jo, men jag hade en kusin som var läkare, hon är död nu tyvärr, och hon hävdade alltid att jag tränade ganska hårt mellan 20 och 30 år när jag var i den åldern. Och då hävdade hon att du kan träna hur mycket du vill. Bygga muskler och bra fysik upp till 25 års ålder. Men sen är det färdigbyggt i kroppen. Och det märkte jag också, för Gösta Ekman och jag gick och tränade på Stockholms Frisksportapalats, tror jag det hette, på Götgatan. Vi åkte iväg tidigt på morgnarna och gick där och tränade och åt proteiner, kött, drack mjölk och det ena och det andra. Och vi svällde ganska rejält. Och det räckte att man var borta från den där träningen i 3 dagar, så var det som att sticka hål på en ballong. Mm. När det gäller metabiceps och det ena med andra. Och då begrep jag att det stämmer nog lite grann av vad Marika, min kusin, sa där. Så jag började modifiera den där träningen ganska rejält. Och numera tycker jag att det räcker med... I vardagen är man ju i farten. Och där vi sitter nu, jag har en våning till, det är trappor. Det är... ska gå till brevlådan, det är visserligen inte så långt, men i vardagen rör man sig, man bäddar sängar och man städar och man fixar och grejer, och ofta räcker det.
Mm. Men du, jag tänkte också på det här med hur du blev presenterad i Cyklopernas land, och då var det något med att ja, men riksgnäll gubbe jävel, något, det där klassiska, du, ja, vet, nidbilden av det lite grann.
Ja, ja, det, men det är ju några som har myntat det där.
Men vad känner du kring det där när du blir presenterad så där?
Jag känner mig ungefär som jag skulle vilja slänga ett slagträ i nacken på Henrik Schyffer, Filip och Fredrik. För det är de som har odlat det här. Och, som en syntes. Sen finns det ju andra som hakar på. Och inte tycker om att jag uttalar mig om saker och ting. Vare sig när det gäller politik eller kultur. Eller.
Det blir ju också problem i det här, för att jag som känner dig lite och har träffat ganska mycket vet ju att du inte är speciellt gnällig privat. Alltså, du har åsikter, men jag tycker det är skillnad på åsikter och gnäll.
Ja, det är en väldig skillnad.
Och det knasiga med det är ju att tidningarna snappar ju upp så fort du har en åsikt offentligt. Ja. Och så blir det liksom i pressen blir det ju gnäll. Mm. Så det, och de älskar ju det. För du har ju blivit gnällgubben liksom.
Ja, det blir ju ett skop för dem.
Ja.
Och det kan vara en fördel och en nackdel. Fördelen är att man får fokus på det man uttalar sig om. Mm. Nackdelen är ju att det finns en synergi av att människor i allmänhet tycker att det kan stämma att jag är en gnällgubbe, men det är ju långt ifrån att vara gnällgubbe till att vara opportunist i alla möjliga olika lägen. Jag ser positivt på tillvaron på många olika sätt, men det är ju inte så att jag sitter här och gnäller dagarna ända. Det är det ju inte. Och du känner ju mig lite grann, så du vet ju. Kommer jag i spinn så kan jag vara ganska skämtsam och social. Men det kräver ju också sin man att må så pass att man kan kosta på sig det.
Jag kan säga så här, att hade det bara varit gnäll och negativitet kring dig, så hade jag aldrig orkat träffa dig igen, kan jag säga. För jag är väldigt känslig för energier och tar in väldigt mycket. Så, här, så jag behöver, jag vet ju att mycket som du säger också med glimten i ögat och sådär. Och så där, det är därför jag gillar att hänga med dig ju. Men du, det känns tråkigt i mig att du har en tuff period. Men det här med körkortet, vad fan alltså, vad hände egentligen?
Ja, det som hände, för vi har en lång historia kort, det var att jag var på väg till en tandläkare, en specialist.
Vart var du någonstans?
Hornsgatan.
Mm.
När man åker till söder, då får man ofta runda hela Stockholm. Det är gågator, det är cykelgator, det är enkelriktat och det är framåt bort. Så jag fick åka härifrån Lidingö till Götgatan där jag bor. Tar det 40-45 minuter att komma till Götgatan. Där hade jag naturligtvis varit tidigare. Jag åker Hornsgatan, åker in Ringvägen för att komma ut på Götgatan. Och Ringvägen är så beskaffad att du kör i början av Ringvägen 50. Sen kommer en fartbegränsning på 40. Och sen kommer det ytterligare en begränsning på 30. Och sen kommer en på 40. Och sen kommer en på 50. Alltså hela Ringvägen är uppdelad i fragment av fartbegränsningar. Och jag tyckte väl att jag höll en rimlig hastighet. Jag tittade på hastighetsmätningen, jag låg på 40-40. Men tydligen hade jag kommit upp i drygt 50. Polisen stannade mig vid en kontroll när hela stan i princip är full av kriminella som gör både det ena och det andra. Men där hade de tid att stå och stoppa mig. Och hur var det här då? Ja, har du körkort? Pang, ja, pang med kör. Och de hittar ju ingenting i min historia som kan vara ifrågasatt rent brottsligt eller trafikmässigt felaktigt.
En annan halvdan film bara. Så.
Ja, ungefär. men då säger den här snitt, ja, du körde 51. Och på 30 väg i tättbebyggt område som det heter i reglar, där kan du aldrig köra med en högst 20 km i timmen över fartbegränsningen. Jag hade kört 51, alltså en kilometer för fort på den här 30-sträckan. Och jag tänkte, fan också, ja, det var ju dumt. Och då småflinade de. Ja, det här blir ju indraget körkort. Pang! Tog de körkort. Va? Ja, du har kört fort. Ja, en kilometer. Det är rimligt. Det ligger väl inom marginalerna. Och jag räknade med att de skulle räkna bort 3% av den uppmätta hastigheten. Men det hade de redan gjort. Så att jag var torsk och jag ville inte gå i konfrontation med dem. Det var små hånflin som man såg. Och de bad mig åka ner och vända bilen och ställa mig bakom polisbussen. Och där satt de och antecknade i en kvart och jag blev försenad till tandläkaren och hade panik. Och jag tänkte, fan, det här är väl inte hela världen. Jag får väl tillbaka lappen och böter. Men jag fick ett beslut från Transportstyrelsen. Körkortet drogs in direkt på plats. Jag hade 48 timmar på mig att ta mig hem med bilen och ställa den. Och sedan fick jag meddelande från Transportstyrelsen. Polisen säger till mig, det är 3 månaders indraget körkort och 3500 böter. Men jag fick 3200 böter och 2 månaders indraget körkort. Men 2 månader, varje dag är nu som en vecka för mig. För jag kommer ingen vart. Och du ser ju hur jag bor här. Jag bor ju off. Mm. Långt till en buss och till att inhandla livsmedel eller apotek om vad du vill. Så att jag har ett ganska högt konto på taxi just nu.
Mm.
Och lever på mina vänners spelvilja att ringa mig. När de åker och handlar så får jag hänga med och sen får jag förnedra mig till det.
Tror att polisen kände igen dig?
Skojar du? Det var ju bonus för dem. Jag såg ju vad det handlade om. Och jag kunde ju ha blivit ilsken utan bara den. Men jag, lugn. Håll med.
Alltså om du hade ilsknat till, då hade de fått exakt vad de ville, tror jag.
Ja, precis. Mm. Plus att du hade kanske eskalerat straffet.
Ja.
Så att, ja.
Och någon kanske hade sett någonstans och så blir det en extra löpsedel.
Ja, det blir en utredning för fan med skattemyndigheter och hela
köret. Nej, det är inte värt det.
Nej. Så att jag sålde det där och köpte beslutet och har sedan vädjat till handläggaren vid ett par tillfällen med dem. Ja, men vi är ganska hårt hållna här och vi måste vi måste statuera exempel. Ja. En kilometer för mycket. Alltså det, alltså, då, om de visste vad de ställer till med.
Det är ju egentligen 21 från hastighetsgränsen. Ja, men en från
körkortsgränsen.
Ja, ja. Ja, jag fattar att det suger. Det är, men det är egentligen bara en av sakerna som tynger dig just nu. Jag vet ju också att något som ligger i ditt sinne och är lite irriterande är den här processen om patentet på dynamit, Harry.
Ja, upphovsmannen rätten.
Ja. Vad hände där då? Var är status liksom?
Status är att det är producenten kan man inte klandra. De har gjort en film i god tro och rollbesatt med nya människor i karaktärerna. Och det kan man ju ifrågasätta hur mycket man vill. Men allt det här har skett i lönndom.
Vad betyder det?
Jag har inte vetat om det. Jag fick reda på det genom media att de höll på med en ny Jönsson. Och sen började jag rota det där och fick se vad det handlar om. Tog kontakt med producenten som har gjort filmen. Och de var helt oförstående och fattade inte, vad vill du med det här? Vad jag vill, jag skulle vilja till att börja med att ni hade hört av er till mig och frågat hur jag ställde mig till det här. Och att jag hade någon form av exekutiv åsikt som producent om hur det hela skulle gå till, och storyn och så vidare. Men de var helt oförstående. Jag gick därifrån med en flaska vin från en vingård i staterna som Gudfaderns regissör, vad heter han?
Är det Scorsese?
Scorsese. Mm. Nej, inte Scorsese.
Nej.
Frank Coppola.
Coppola, såklart. Mm.
Frank Coppolas vingård. Mm. Här, ta den här och vi hörs. Och jag åkte hem och tänkte, nej fan, det här sväljer inte jag. Så jag tog kontakt med en utav i Sverige mest kända advokater på upphovsmannarätt. Och han höll med. Han tyckte, det här är inte rätt. Så här kan man inte göra. Och då gick vi igång med Patent- och registreringsverket. Mitt eget namn, alltså min egen karaktär, det hade de redan bokat in. Vanheden. Det kunde jag aldrig få patent, alltså upphovsmannarätt på. För det hade de bokat in. Det var den enda karaktären som var inbokad. Då fick jag gå på de andra karaktärerna, vilket var Sickan, Dynamit Harry och Doris. Och nu har jag Sickan och Dynamit Harry. Och om jag vill så kan jag processa med distributörerna, och det är ju då SF, streamingskanalerna och så vidare och så vidare. Det är där som fighten ligger just nu. Och det är Davids kamp mot Goliath, skulle jag vilja säga. Och det har kostat mig en jävla massa pengar än så länge. Med advokater, överklagningar och rättigheter på Patent- och registreringsverket. Och jag har ju lyckats få dem två. Och är det så att det finns någon rättvisa i det här sammanhanget, så borde jag få rätt även i processen. Det är bara det att man går inte in i en process om man inte kan göra en förlikning innan. En förlikning är att föredra. En process är en jätteapparat. Och går jag in i process, om jag stämmer dem, då är det ju Davids kamp mot Goliat. Därför alla mina bolag är ju sålda, borta. Så jag kommer ju att ha Bonnier-koncernen emot mig i princip.
Och de kommer ju spela på det, såklart.
Det är det de spelar på. Mm. De räknar med, han kommer inte klara det här. Låt honom. Han lägger sig. Mm. Och jag vet ju hur större företag, Millicom och så vidare, som Stenbeck hade. Han hade väl en hundratals stämningar som han bara så oförrättade han stämde om. För han visste, de orkar aldrig fram. De klarar inte ekonomiskt att driva en process mot de här större multiföretagen. Och jag sitter i den sitsen nu att jag måste bestämma mig, eftersom de vägrar att svara, vägrar att sätta sig och tala om det här överhuvudtaget. För jag är beredd att lösa det. Inte pengarna är ute efter, utan det är principen att upphovsmannarätten är en viktig del av det man gör på film och på teater.
Men vad är det då du skulle vilja ha ut av det här nu? Som det är nu, skulle du vilja ha en slags, alltså någon slags exekutiv roll i nya filmen, eller vad är liksom ditt mål?
Principen är ju den att producenten och distributörerna har gjort den nya filmen med tanken att Jönsson-ligan, det är ett fantastiskt varumärke. Det är nästan lika stort som Coca-Cola i Sverige. Och även runt om i Skandinavien, finnar, danska, norrmän. Det har blivit så att de svenska filmerna visas inte bara i Sverige, utan de visas faktiskt i Skandinavien. Och är det så då att de lyckas med den nya rollbesättningen, den nya Jönssonligan, jag har inte läst manus, jag vet ingenting, då kommer de att fortsätta göra en till, en till, en till. Och det är det jag vill reda ut, hur fan det ska gå till. Mm. Jag vill gärna vara med och titta på hur man gör det här.
Du känner att du har så stor del i framgångssagan. Och jag håller, i den biten håller jag med helt. Mm. Så att du borde liksom ha en saying i det nya, så här, i det nya racet så att säga.
Jag borde ha någon form av inflytande över manus, rollbesättningar, konceptet i stort.
Mm.
För att jag hävdar att Helan och Halvan kan man inte göra idag. De är döda. Ulvel Hardy, Stan Laurel, de är döda. Man kan inte göra Helan och Halvan. Och de här originalerna, det är originalfilmer, 8 stycken, bara av en. Den första filmen bygger på ett danskt manus. Och efter den första filmen gjorde vi våra egna original.
Mm.
Nu säger jag våra egna. Det var naturligtvis andra manusförfattare som gjorde manuset. Men under tiden, under inspelningsgång, så ändrar man och reviderar. Så 60% av manusen är ju det man spelar in. 40% är det man reviderar och gör på plats.
Men det här är inte de första remakesen som kommer av Jönssonligan. Varför?
Du menar du refererar till de små Jönssonligan?
Nej, nej, nej. Jag tänker på det kom ju...
Som två innan.
Det kom ju en Jönssonligan, vad ska man säga?
Den första remaken.
Ja, men vem fan var det som spelade Sickan och... Var inte det med... Alexander Karim spelade Vanheden.
Alexander Karim gjorde Vanheden.
Precis, och det kanske var...
Då ringde Alexander mig och frågade, hur ställer du dig till det här?
Okej.
Okay.
Så då kände du dig ändå inkluderad liksom?
Ja, det räckte. Och Alexander har jobbat med en jättesympatisk person, duktig skådespelare. Och sen fick jag ju reda på lite ur sammanhanget där. Och jag sa till Alexander, lycka till, jag tror det blir svårt. Det blev ingen Jönssonliga, det blev en svensk Ocean 12 skulle jag vilja säga. Och sen kommer då Henrik Dorsin och lyckas manipulera, vad jag förstår, Thomas Alfredsson att göra den som de gjorde sist nu. Och det var ju erbarmligt, tycker jag. Inte ur skådespelarnas synpunkt, inte ur regins synpunkt, men det var inte bra, det var felkastat och felgjort. Och nu gör man en till, och nu är det så att det är snudd på att jag skäms att ha Jönssonligan som en referens i mitt liv med den rollfiguren. Och det gör att jag vill ta med den där skämsmässan.
Men vilka var det i Thomas Alfredsson-casten? Jag har glömt
Henrik Dorsin.
Ja, men vem var Vanheden?
Vad heter han med barret som står ur?
Ankan va?
Ankan
precis.
Nej, det var ju
så vi har haft liksom, vi har haft Ankan som Vanheden. Ja. Vi har haft Alexander Karim.
Ja.
Och nu blir det Anders Jansson va? Nej.
Lars, vad är Dramaten eller författaren?
Jonas Karlsson. Så det är 3 stycken alltså efter
just
det nu.
Just det, 3 stycken.
Ja, otroligt. Ja, vi får se hur följetongen lider.
Det känns lite patetiskt just nu med det nya. Och ja, vi får stopp på det här. Nu får det vara slut.
Jag tycker också
det är likadant med Saltkråkan till exempel. Jag tycker det är brist på fantasi. Och jag märker ju med de yttringar jag får utav publiken. Jag vet inte hur många sms och hur många mejl jag har fått från folk som säger stå på det och fan vad rätt du har.
Men om det är till någon tröst så kommer du alltid vara Sveriges Vanheden oavsett.
Jo, det kan jag tänka mig att jag blir. Eller är, eller ja. Jag är stolt över vad jag har gjort.
Ja.
Men jag vet ju också att Gösta och Björn och jag, vi hade mycket diskussioner innan Gösta hoppade av. Och på slutet när jag träffade Gösta så hade ju Björn och jag gjort 3 egna versioner. Med Stellan Skarsgård, med Johan Ulveson, med Peter Haber. Och vi sa, nej, nu lägger vi locket på. Nu funkar det inte. Vi är övertygade om att det här går aldrig att göra utan Gösta. Och Gösta sa själv på slutet, jag har ju erbjudit dig. Vi har ju erbjudit dig att göra Sickan i alla de här 3. Men du har vägrat. Då säger han till mig, fan, det var dumt. Jag har haft skygglappar. Jag har haft skygglappar, säger han till mig. Vilket underförstått han menar att jag skulle kanske tänkt lite mer på det här än vad jag har gjort hittills. Mm. Och han var en av dem som av oss som inte ville fortsätta därför han tyckte att det varit kladdigt rent kommersiellt. Han uttryckte sig att det är dags att lägga av innan vi blir figurer i plast i cornflakespaketen. Så det var hans inställning och jag vet att Gösta i sin himmel tycker att det är okej att jag gör det här. Mm. Och jag är den enda stridbara kvar i gänget. Birgit Andersson är 92, Björn Gustafsson är 90. Jag är i alla fall så pass att jag fortfarande är stridbar.
Hur mår Björn och Birgitta?
Björn mår bra, jag har lite kontakt med honom men han bor inte i Stockholm längre utan han har en gård som han sköter med sin fru och sina barn och barnbarn. Och han vill inte vara i Stockholm längre, han gillar inte att vara särskilt social. Han gör inga intervjuer, han gör ingenting. Han leave me alone som Greta Garbo sa. Mm. Så är det med Björn. Utan det är väl, han har kontakt med mig och sen vet jag inte vilken han har kontakt med övrigt. Men jag saknar ju honom varje dag. Vi har jobbat i över 40 år och gjort nästan allt ihop. Och vi har stormtrivs. Åtminstone jag, han får ju tala för sig. Men enligt egen utsago så saknar han också att vi inte kan jobba ihop längre. Så att syret tog lite slut hos mig när Björn avböjde att jobba vidare helt enkelt. Och vi har haft många projekt som jag blivit tillfrågad om men Björn vill inte och då kan inte jag.
Men hade du velat göra något stort jobb idag om det dök upp ett projekt, ett manus som verkligen tilltalade dig?
I ärlighetens namn så blev jag tillfrågad om en jättestor tv-serie. Inspelning mars till och med midsommar. Och då tänkte jag, jaha. Men förutsättningen var att det skulle göra någon form av audition. Och då går man in på Wikipedia. Och då ser man 78 långfilmer finns det att välja på. Det finns 200 tv-produktioner. Hundratals teaterproduktioner.
Ja.
Och jag säger som Jarl Kulle, jag träffade honom innan han dog. Han skulle göra en audition, Jarl Kulle. Han sa, hur ställer du det till en sån fråga? Ja, säger jag har inte blivit tillfrågad med någon gång eller par. Och det finns ju så mycket referensmaterial. Det är ju ingenting att snacka om. Och får man ett manus, man får en roll, då säger man, det där kan jag fixa eller det kan jag inte. Men Jarl Kulle, han sa, det är fan horribelt. Och jag blev nästan förödmjukad. Och inte nog med det. Dagen efter jag förlorade körkortet skulle jag ställa upp på den här audition. Med 5 manussidor. Med usel dialog. Som tvärt emot vad mitt intellekt sa. Går inte att lära sig. Så jag bara beklagar. Och naturligtvis så får jag inte det erbjudandet överhuvudtaget. Även om jag tycker att det kunde ha varit intressant att göra. Det handlar om en stor huvudroll. Men jag tänkte efter, nej fy fan, orkar jag vilja? Så jag är lika glad att det inte blir av.
Ulf Brunberg doesn't do auditions.
Nej, nu kommer jag aldrig mer att göra det. Aldrig.
Under din värdighet?
Nej, jag... Fan, ska det vara så svårt att göra research? Jag menar, det är rollbesättarens förbannade uppgift.
Ja.
Och ha en människa som sitter och rollbesätter och inte har varit runt och kollat på teater och tv och film. Vad fan, vad har de att komma med? Ska de plocka folk på gatan?
Fick du göra audition till Fyra nyanser av brunt?
Nej, fick jag inte.
Nej.
Nej. Därför att jag tror till och med Thomas kände på sig. Det är ingen idé att jag frågar Brunberg. Han kommer aldrig ställa upp på det. Och jag har fått förfrågningar. Jag har tackat nej till audition. Nej, nej, nej. Men det här gjorde jag ju med för den här tv-serien. Det ångrar jag.
Men var det inte så också i Fyra nyanser brunt att du och Thomas hade jobbat ihop tidigare? Så han hade lite koll på det, va?
Vi hade jobbat ihop tidigare och han hade varit runt. Naturligtvis eftersom han är i yrket varit på både teater och sett film och tv-produktioner och det ena med annat. Så han visste nog vem han frågade.
Han visste vad han skulle få så att säga.
Ja, jag tror det. Men det, antagligen var det ingen lätt uppgift därför att det var ju hela Killinggänget.
Mm.
Och de var väl lite, inte antagonister, men jag låg ju i marginalen med deras sätt att vara och deras sätt att prata och deras sätt att...
Ja, vad tror du Killinggänget hade för uppfattning av dig inför den filmen?
Nej, de var avvaktande.
Mm.
Men jag vet att Robert hade uttalat sig efter ett par inspelningsdagar. Så jag, fan, vilken bra skådespelare han är.
Mm.
Och då fick jag ju lite luft under vingarna.
Ja.
Och jag kan ju säga då att jag tyckte ju att Johan Reborg och Robert, de är ju kongeniala.
Mm.
Så att det är ömsesidigt.
Jag tycker verkligen att som du säger, både Reborg och Robert har visat, framförallt nu på senare år, att de bemästrar det mesta inom skådisyrket.
Ja, Reborg är ju, alltså, jag tycker han är lysande.
Ja.
Det är ju Robert också. Men jag har största respekt för dem.
Mm.
Men sen vad de anser vara roligt över bältet eller under bältet, det är en annan sak.
Så även om de kanske var lite avvaktande inför din medverkan i filmen, så fick de sig en knäpp på näsan när du gick in och briljerade och kammade hem en guldbagge.
Ja, mycket tur.
Men ja, inte tur, det är ju en...
Tur och skicklighet.
Det är en bra film och rollen du gör är väldigt, väldigt bra, får jag säga.
Ja.
Men just det här med att göra såna där roller som när man spelar en typ av person som är extremt långt ifrån sin egen personlighet. Vad är det extra svårt då?
Ja, man får ju... Om du föreställer dig att du ska gå ut och köpa handskar, så är det ju som att man får ju ta på sig ett nytt skinn.
Mm.
Handskarna blir ju ett nytt skinn på händerna, och det är ungefär vad jag får processa.
Mm.
Jag måste skaffa mig ett nytt skinn, ett nytt innehåll.
Fanns det några betänkligheter kring att ta dig an rollen just på grund av att det faktiskt är en pedofil du gestaltar?
Ja, det var ju ingen goodwill i figuren och hur han var som människa. Det var ju ingen goodwill. Det var ju inte så att jag sa, ja, det gör jag gärna. Det var inte alls så. Utan jag tänkte efter flera gånger och jag tänkte, fan, det är en utmaning att göra det här.
Mm.
Och, men med Thomas är det behagligt att jobba med honom, för han är jävligt mån om de medverkande.
Mm.
Och han är inte ett dugg egotrippad 2 sekunder. Och det är typen av människa som jag gillar att jobba med. Det är därför jag har jobbat så länge med Björn Gustafsson. Det finns inget ego i honom.
Nej.
Och det fanns det inte egentligen i Gösta heller. Så att jag gillar den typen av människor som inte ska bekräfta sig och bli och titta på mig och vara exceptionister. Jag tycker illa.
Vi pratade inledningsvis om den här livepodden som du gästade i somras. Du och Peter Haber och lite andra gäster var det.
Ja.
Och då när jag intervjuade Peter Haber på scenen, så minns jag att när vi pratade om män som hatar kvinnor. Mm. En film där han gestaltar en, ja, men en kvinnoseriemördare är det ju. Mm. Det är en bra film och han gör det väldigt bra. Men han sa om det att oavsett vilken roll man gestaltar, om det är liksom ett monster som det är i den filmen, så måste man alltid försöka hitta en liten bit av sig själv i rollen för att göra det till sin. Finns det någon sanning i det för dig?
Nej, det finns det inte. Då fick man gräva jävligt djupt i mig. Och det, varför skulle jag göra det? Jag har ingenting att komma med när det gäller det.
Nej, men alla...
varje karaktär, varje roll kräver ju... Fan, jag vet inte. Om jag kunde teckna så kan jag jämföra med det då.
Ja, men alla skådespelare jobbar väl olika också, tänker jag.
Ja, de flesta jobbar ju bara utifrån att bli bekräftade.
Mm.
Och det är ju så jävla tjatigt så det är inte klokt. Mm. De frågade mig bland annat i Cyklopernas land, om du kommer ihåg, vilken är Sveriges sämsta skådespelare?
Mm.
Och då visste jag, nu sätter jag fot på brasan här. Ja, det skulle behöva en hel katalog. Jag svarade det. Jag skulle behöva en hel katalog. Och det är vad jag tycker. Jag tycker det är så jävla erbarmligt kastat i svenska serier. De kan inte hantverket, de har ett dålig replik, de har ingen frasering. Och de är sig själva.
Vet du vem jag har försökt att få till den här podden länge?
Nej.
En kompis till dig, som du har lovat att fixa. Men...
Dan Ekborg.
Ja, vad fan Ulf, när ska du fixa det egentligen?
Jag har tjatat på honom.
Har du det?
Jag har sagt, du ska säga ja om Nemo hör av sig.
Ja, men han gör ju inga poddar, han har gjort en enda podd.
Han gör ingenting.
Nej, vad gör han? Var bor han?
Fråga mig något mer som jag inte kan svara på. Jag hade kontakt med honom ganska mycket ett tag. Men han blev pensionerad från Stockholms stadsteater.
Mm.
Och hade gjort en fantastisk föreställning som jag var och såg. Och som jag tyckte han skulle ta ut i landet. Men han fick inte rättigheterna och det var ju krångligt. Plus att Dan är en kameral nolla. Han vet inte vad kameralverksamhet är.
Jag vet inte jag heller.
Nej, men du kan väl något sån här... Alltså att om du behöver en årsredovisning för ditt företag så anlitar du en revisor.
Jag har en revisor, det har jag. Ja,
mm. Det vet du i alla fall.
Ja.
Men jag tror inte Dan fattar någonting.
Nej.
Han har bolag, men han kan ingenting om bolagslagen. Alltså, om man skaffar sig ett bolag, då måste man veta hur jobbar ett bolag?
Dan Ekborg har inte sparat många kvitton i sitt liv.
Det tror jag är obefintligt. Och jag tror att det kan ju vara så att han just nu vrider sig ångest över att han inte har reserverat resurser till sin pension.
Mm.
Och då är det inte roligt.
Känslan är att du har en ganska bra pension, va?
Ja, jag har tjänat pengar, jag har förlorat pengar, men jag har sett till att jag har satt jag lite rock'n'roll-pengar som det kallas.
Mm.
Så jag behöver ju inte säga ja eller jag behöver inte smöra folk på något vis.
Nej, du kan unna lite taxi när körkortet ryker också.
Ja, jag måste ju.
Det är ingen val.
Nej, jag måste.
Ja. Men du, något som jag brukar fråga dig om när vi ses och som du alltid är väldigt, väldigt hemlig om, tänkte nysta lite i det ännu en gång här nu. Träffar du någon just nu?
Nej.
Ingen alls kvinna?
Nej.
Inte ens någon...
Nej, inte. Det är ett par år sedan som jag la ner det.
Helt?
Helt.
Inte ens någon så här myskompis?
Jag har ingen längtan efter det.
Nej. Du är klar med tjejer?
Jag är klar med konfrontationer, konflikter. Säg så istället.
Ja, om du känner så. Ja.
Klar över att betala för mig själv men inte för andra.
Ja.
Nej, jag är... Min ensamhet är som poesi.
Är det så?
Ja, det är det faktiskt. Och jag vill inte någonsin gå i clinch eller bo ihop med någon mer. Ever in my life. Jag såg på min far. Jag har sett min mor som skötte det där väldigt elegant. Hon ville aldrig att min bror och jag skulle veta vad hon höll på med privat. Och det fick reda på omvägar småningom. Men det hade vi all respekt för. Så att... Och min far, han misslyckades ju totalt med sin äktenskap. Det var ju bara katastrof.
Men kan du sakna kvinnlig närhet?
Nej, jag gör inte det. Därför jag har ett stim med kvinnliga vänner. Mm. Och som uppskattar min inställning faktiskt. För att, att träffa en kvinna och ha en tanke att vi ska ner mellan lakarna småningom. Det är inte särskilt charmigt. Och de flesta har problem med sina egna relationer. Och då kan jag vara de behjälpliga med att tala om att skit i det. Utan försök att trivas med dig själv.
Jag tror du skulle säga så här. De kvinnorna som har problem med sina relationer, de kan komma till mig.
Nej.
Jag finns här.
Ja, nej. Men jag har en jävla massa bra kvinnliga vänner, måste jag säga. Mm. Man brukar säga hur många vänner har du. Ja, jag har väl 2, va? Och resten är bekanta. Men de kvinnliga bekanta jag har, de är ju nära att bli jävligt fina vänner också.
Mm. Har du många manliga vänner?
Ja, jag har några, men det svåra är det intellektuella utbytet.
Mm.
Det är väldigt många som är motorintresserade, pengar, finanser, det är mycket i den kretsen. Och jag tycker det är jättetjatigt.
Mm.
Jag är ju mer intresserad av att prata om det som är sociala problem, det som är politik ibland. Och det är svårt med det intellektuella utbytet kan jag säga.
Mm. Vilken plats kvalar jag in på din kompislista?
Jag tror att du och jag skulle klicka jävligt bra om vi skulle umgås utan mikrofoner.
Mm. Men det har vi också gjort.
Det har vi gjort.
Ja.
Det är inga problem.
Nej. Och vi kan ju säga till lyssnarna att du och jag har haft lite olika projekt på gång som ligger lite på is.
Det ligger på is, men i nuläget så får vi se hur det blir.
Vi får se hur det blir. Men det har varit ett spännande projekt som vi båda är liksom intresserade av. Men vi får se om tiden är mogen någon gång.
Ja, du vet ju själv, du var med i
Company Svan.
Mm. Där du exponerades, och du vet ju hur mycket det gav.
Mm.
Det ger en vecka efter programmet slut, sen är det borta.
Ja, det går snabbt.
Mm. Och det är en massa människor som kastar som inte har en aning om att du var med kanske överhuvudtaget.
Nej.
Så där är ju en yrkesgrupp som borde smiska sig själva också, tycker jag.
Nu, när den här episoden sänds, samma vecka som den här episoden sänds, så är jag faktiskt med i Jeopardy också.
Det är det. Ja. Ja, du ser, det är lite synergier.
Ja, lite.
Ja, det är det.
Jag tävlar mot Jonas Olsson, fotbollsspelare med långt hår.
Ja.
Back i landslaget.
Ja.
Och Malin Stenbäck, hon är programledare för någon Bachelor, tror jag.
Ja.
Du får kolla på det.
Det går säkert bra för dig.
Jag kan inte säga någonting.
Jeopardy.
Jag kan inte avslöja någonting.
Nej, men TV5.
Ja, ja, visst. Ja. Smygreklam här. Ja.
Ja, ska jag nämna.
Men du,
det har varit mycket kulturbitar nu.
Ja.
Det är Svenska Dagbladet, tidningen Vi, poddar och det ena med andra. Så att, men jag är inte ute efter att få publicitet, för att det är jag inte intresserad av. Men däremot är jag intresserad av att få ribban på en annan nivå än det som du nämnde i början här. Att jag är känd som en grinig gubbe, till exempel.
Mm. Men jag tycker inte det. Det vill jag poängtera.
Nej, och merparten tycker inte det. Utan de tycker annorlunda. Jag vet. Men sen är det klart, jag kan vara jävligt grinig om jag blir grinig. Det är självklart.
Det kan du.
Ja, oh ja.
Det har du svart bälte i om det krävs.
Ja, det har jag.
Mm. Men vad du också sa i Cyklopernas land, du sa, och det här är också någonting som jag har tänkt på en del, för du brukar prata om att du inte dricker alkohol, men sen kommer det fram ändå att du dricker alkohol ändå. Hur är det egentligen, om man ska vara helt ärlig med alkoholbiten?
Ja, nu är det ju inte tv där, utan det är radio, men om du vänder huvudet och höger så kan du se en bänk där.
Mm.
Där finns det lite om mina gäster skulle vilja ha någonting. Och där finns det en tevagn som är full med olika alkoholdrycker. Och min far var här ganska ofta. Och då tittar han på den där bänken och säger, ja, någon alkoholist, det lär du aldrig bli. För den där bänken har sett likadan ut. År efter år efter år. Jag dricker inte stark sprit längre. För första tål jag det inte. Jag mår inte bra av det fysiskt. Utan vad jag dricker, det är öl. någon gång då och då. Mm. Men inte ofta. Igår till exempel var jag lite sugen på att ta en öl. Därför jag hade gjort en massa grejer. Jag kände mig lite nöjd. Men så tänkte jag, vad fan, Nemo kommer ju hit imorgon. Då måste jag ju vara skärpt.
Mm. Vad snällt av dig.
Jo, men alltså en öl sitter ju kvar i pallet.
Mm.
Så att jag är jävligt noga med det där. Och det är likadant, många tror jag har fördomar om att artistbranschen, det är jävla massa fester och alkohol. Men det är ju inte alls så, utan det är ju, om jag ska stå på scen dagen efter, jag kommer hem vid 11 på kvällen, jag kan inte sätta mig och hälla i med massa vin och sprit. Därför det är som elitidrottsmän, du måste vara på hugget, du måste kunna leverera, du måste vara exakt.
Jag brukar ju säga det här till dig, att jag, och det här säger jag inte för att smöra för dig, men jag har ju haft stor procent av alla svenska manliga äldre skådisar i den här podden.
Mm.
Och de flesta, eller många, är ju väldigt röda om nosen. Många är ju nersupna liksom, ja. Så är det ju bara. Och du tillhör ju nästan en sällsynt skara där av de som inte är det. Så det är nästan egentligen något mer att ge dig själv en klapp på axeln för än att du kanske inte har kryckor. Det är ju, alltså jag tycker så här, det är kudos till dig som inte är nersupt liksom.
Jag undviker alkoholen och käpparna.
Men det hänger nog ihop också, tänker jag.
Ja, jo, det gör det säkert. Alltså. Men det kan ju tänkas att någon dag kan man tänka, nu ska jag ha en riktig fylla så jag kopplar av. Men den ångesten efter, den är inte värd någonting.
Nej.
För käften glappar, hjärnan funkar inte och det blir fel.
Nej. Hörru, där ligger Guldbaggen.
Ja.
Ja, jag har inte sett den förut, tror jag.
Inte.
Nej, och jag har varit här flera gånger ju.
Ja, ja.
Jag tänker att sen när vi tar en poddbild, då ska vi hålla Guldbaggen.
Ja, du kan ha den i bakgrunden. Den där Guldbaggen är... Ja,
den är den tung eller?
Nej, ja, det vet jag inte.
Nej.
Jag kan inte avgöra det.
Nej. Du, jag tänkte att du skulle beröra en annan sak. Du är ju, alltså hur gammal är du nu? Jag borde ha koll på det här. Jag tror att du är 77?
Stämmer.
Är det sant?
Ja, det stämmer.
Fy fan vad bra jag är.
Ja, just det.
Jag är en riktig vän! Ja, att jag vet det här!
Ja, just
det. Det är otroligt alltså.
Det bästa hade varit om du inte visste det.
Ja, för det är jag. Det är fint att jag vet din ålder.
Ja, ja.
Och det här som du håller i handen då? Din lilla snuttefilt?
Ja, det här är mitt gift.
I uroskur?
Ja, tyvärr.
Hur många cig blir de då?
20, 30.
Ja. Och du har alltid rökt så mycket?
Inte alltid, men de sista 15 år.
Mm.
Jag har rökt sedan jag var 14 år, tror jag.
Mm. Vad är det bästa med röka och vad är det sämsta?
Det är terapi, det är... Jag tycker att det är smakfullt.
Mm. Mm.
Och jag mår bra. Alltså, min mor... Hon slutade röka när hon var 75. Sen blev hon sjuk. Och jag tror att kroppen har vant sig vid det här giftet.
Mm.
Att det är därifrån beroendet kommer på något vis.
Men finns det någon negativ aspekt med det då?
Ja, det är ju intrycket man gör på andra människor.
Mm.
Och att jag aldrig kan gå på en middag nu för tiden utan att få ställa mig på första kvisten. Med någon liten askopp och förnedra mig. Därför tackar jag nej. Jag brukar säga, kommer du på lördag 6? Ja, vad menar du? Ja, men jag röker. Nej, men det kan du inte göra, men då får jag avböja, tyvärr.
Det är kul att det här är förklaringen till att Ulf Brunnberg mestadels sitter ensam i sitt hus på Lidingö. Han röker så mycket och ingen pallar var med det, liksom. Nej,
men jag måste fråga dig då, eftersom du ändå sitter här. Luktar du rök här?
Ja, men lite grann, men jag störs inte jättemycket av det.
Jag vädrar, jag har ättika i en jätteskål som äter rök.
Ja, men jag vet ju också att du röker, jag är ju inställd på det när jag kommer hit.
Okay.
Men det är ganska få människor som röker generellt just nu.
Ja, det är nästan inget.
Ni är en sällsynt skara människor.
Ett paket kostar 79 kronor.
Oh, vad har hänt liksom?
Jag är glad att jag inte är norrman, för då kostar det 130.
Oh, fan hänt liksom?
Ja.
Samhället va? Vad fan händer?
Förbud och en massa... budsmentalitet och förmynderi, då blir det så här.
Ja.
Ingen frihet.
Nej, ingen frihet, men vad fan, klart ska njuta av din cancerpinne.
Ja, det får den göra.
Du, vi ska leka en lek nu.
Aha.
Innan vi signar ut för idag.
Okej.
Okay. Leken heter kort och gott snabbfrågor. Och det är bara ett gäng frågor här som alla mina gäster får i slutet på varje podd.
Okej.
Okay. Är du med?
Ja, jag försöker.
Bra. Paradrätt.
Frikadeller med dillsås.
Vad missbrukar du?
Cigaretter.
Mm, det svaret var ganska givet.
Ja.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag var arbetsnarkoman, men det är inte längre. Jag är snarare arbetsskygg.
Mm. Har du någon personlighetsdrag då som du kan bli ganska trött på hos dig själv? Då?
Att jag måste ta tag i saker och ting exakt nu. Mm. Inte skjuta på saker och ting.
Ångesttrigger.
Dygnet om.
Har du så mycket ångest?
Ja, ångest är lätt att få.
Ja. Men finns det något särskilt i livet som triggar din ångest extra mycket?
Ja, jag vet inte. Det är att inte kunna ta hand om... Jag har nära vänner nu som ligger och väntar, kan jag säga. Som har cancerdiagnoser. Och jag gör allt jag kan för att vara med dem så mycket som jag kan. Men jag räcker inte till. Jag vet inte hur jag ska... Det är svårt när man träffar en människa som har aggressiv cancer. Så känna, hur mår du? Mm. Det får man kassera. Man får gå runt det. Det kräver en del energi att hitta den verbala förmågan med en så sjuk människa. Sen är det ju det att väldigt många av mina vänner, de tillhör jag pinn. Och många är ju äldre. Jag har alltid gillat att vara med äldre människor. De har gett mig mer erfarenhet än de yngre, kan man säga. Men jag tycker om att umgås med yngre människor. Det gör jag också. Och de ger mig impulser och roliga intryck. Så att...
mm, tack.
Sa pajasen, ja.
Jag är inte en pajas. Jag är också... Jag är så mycket mer än en pajas, Uffe. Det vet du också.
Ja, ja. Hallå.
När grät du senast?
Jag gråter aldrig.
Nej, har du gråtit någon gång?
Ja, det har jag väl gjort. Men det... Jag vet inte vad man gör. Jag har ingen aning.
Du har inte fått med det från...
Jag skrattar på begravningar.
Ja, men alltså, du har inte fått med dig den kontakten med känslorna från din barndom antagligen. Är det så?
Nej, det är jag glad för.
Ja, kanske. Ja, det måste man inte. Men för mig så är det... Du vet, när jag gråter så känns det som att jag rensar upp på något sätt.
Ja, jag skulle önska att jag kunde det.
Ja.
Ibland tänker jag, fan, jag måste gråta så jag blir av med den här jävla...
känslan.
Ja, men jag kan inte.
Nej. Vad lägger du mest pengar på?
Räkningar.
Och?
Cigaretter.
Mm. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både den offentliga bilden och dina privata kompisar. Jag vill ha två svar.
Fan, vad ful han har blivit.
Tror de tänker så?
Nej,
du är snygg!
Nej, det är... Men ibland får man ju vara lite självkritisk och inse att man är ju inte någon Barbie-docka längre.
Men du är en Barbie-docka på den här stora fotot på din toalett på dig själv.
Ja,
då är du snygg alltså.
Ja, men det är lite ironiskt.
Ja. Det finns egentligen bara två människor som jag har träffat som har så stora bilder på sig själva i sitt hem. Det är du och Björn Ranelid.
Ja.
Jag älskar det.
Ja.
Ni är samma skrot på korn, Uffe.
Kanske. Jag pratar inte om mig själv som Ranelid. Det hoppas jag verkligen inte.
Ja, vad sa du? Vad tror du så här? Om man frågar en privat kompis till dig. Uffe, vad känner du? Säg ett ord. Vad säger de då, tror du?
Snäll.
Mm. Och om man frågar Nisse på gatan, Ulf Brunberg, vad tänker du om då, tror du?
Cool snubbe.
Mm. Och vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Här finns det mycket, tror jag.
Sexfixering.
Mm.
Det har jag svårt att förstå.
Du?
Det borde de göra någonting åt.
Ja, men det kanske kommer med tiden, va? Ja. Vi får se. Det kanske finns hopp.
Jag tycker, alltså... Jag streamar ju numera väldigt mycket film och så. Och så fort det dyker upp, det ska hånglas och... för fan, jag snabbspolar förbi det. Direkt.
Ja. Men du, vi börjar närma oss slutet för den här gången. Om jag känner dig och mig rätt så sitter vi här igen om 2 år eller någonting.
Det hoppas jag.
Ja.
Jag uppskattar dig. Både som person och som yrkesmänniska i det här avseendet. Så det hoppas jag verkligen.
Vad fin du är. Tack så jättemycket och detsamma. Hur ser det ut nu framöver då? Vi hoppas körkortet kommer tillbaka snart. Och att du får någon slags upprättelse i din, ja, vad ska man säga, konflikt med... Vad är konflikten med egentligen? Vad kan man säga att den är med?
Konflikten menar med...
Ja, med Jönssonligan 24-set.
Ja, jag hoppas att vi ska hitta någon form av lösning.
Jag hoppas också det.
Annars så är det ju en black on foten för min del att jag skulle lägga mig i det här läget. Så att jag är ju stridbar. Alltså det.
Men du måste få sinnesro, Uffe.
Ja, det är ju det handlar om.
Mm.
Men som det är nu så är det ju så att det finns folk ute i landet som faktiskt har startat crowdfunding. Och det är dessutom två advokatbyråer som har erbjudit sig att ta den här stämningen med mig och David, Goliath och David, och göra det gratis.
Jag kan förstå det, för din folklighet är ju, ja, det vet ju jag om, för det är alltid väldigt lyssnande avsnitt med dig. Men, och du är så jävla folklig och omtyckt.
Ja.
Trots allt, det sitter långt in i den svenska folksjälen, det är så.
Jag hoppas det, och det är ju publiken som jag jobbar för. Jag tycker det är roligare att ge än att ta.
Mm.
Det är ju kanske därför som de känner det. Hoppas de känner det.
Sista frågan nu då. Vart håller dottern hus nu för tiden?
Min dotter gör en karriär och hon lyckas väldigt bra med det. Hon jobbar på Novus. Det finns SIFO och så finns det Novus. Det är de stora företagen som sysslar med statistik och undersökningar. Hon har en hög post där, tjänar grova pengar, 28 år, och jag bara jublar.
Mm.
Hon har en jättetrevlig fästman som jag uppskattar, och hans familj. Så att vi är på väg att bli, förhoppningsvis kan man se fram emot ett barnbarn så småningom.
Härligt.
Ja, faktiskt tycker jag ska bli jättekul.
Livets bonus.
Ja, verkligen.
Och hon bor i Stockholm nu.
Hon bor
härligt.
Mitt i skiten, höll jag på att säga, mitt i stan.
Och ni ses och så, eller?
Hela tiden.
Gud vad fint.
Har mycket kontakt med, jag vill inte tränga mig på något vis. Hon får röra av sig när hon känner på det.
Nej, men jag vet hur tråkigt du tyckte det var när hon bodde i ett annat land.
Hon bodde i Texas.
Ja, exakt. Jag vet att det var tråkigt för dig.
Ja, det var jobbigt tid. Ja. Alltså, det var...
Men nu är hon här och allt frid och fröjd.
Ja, hon har gått på universitetet, tagit sina poäng där och har ett lysande framtid, tror jag. Hon är social, hon är underbar på alla sätt och vis. Och det är frid och fröjd mellan oss.
Bra.
Kommunicerar.
Bra, och jag tror du kommer bli en jättefin morfar när det väl vankas.
Ja, det tror jag också.
Ja. Tack för idag, Uffe.
Tack för idag.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah, det är Nemo är en kändis,
den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah.
Ja, där var avsnitt nummer 518 av Nemo möter en vän i mål med den fantastiska skådespelarlegendaren Ulf Brunnberg. Ja, han är ju verkligen one of a kind, och det är alltid en fröjd att samtala med denna profil. Ja, om ni vill komma i kontakt med mig, då kan ni gå in på min hemsida som är www.nemoidén.se eller gå in på min TikTok och skriv till mig där. Där heter jag kort och gott Nemo Hedén. Och jag vill ju i vanlig ordning tacka alla mina fantastiska lyssnare för att ni fortsätter vara med mig vecka ut och vecka in. Det är ju väldigt, väldigt fint och något som jag är väldigt stolt, glad och tacksam över. Tack även till min klippare Daniel Eggemannen Ekberg för ett gott samarbete. Ja, det var väl allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa måndag, mina kära vänner. Var rädda om er så länge. Puss och kram från Nemo Hedén. Hej då!